Hej Johanna Svensson.
Hej Ingmar Bergman.
Nu minsann ska vi se om vi kan hitta ett nytt sätt att nå ut till våra lyssnare.
Yeah.
Och naturligtvis så är det Socialdemokraterna i Falköping nu då, som vi representerar i det här programmet. Och vi har ju sagt att nu ska vi försöka börja podda.
Just det.
Eftersom vi har använt närradion förut som en kanal att nå ut till våra medlemmar och våra lyssnare, så har vi sagt att nu ska det vara mer lättlyssnat och aktuell politik i Falköping. Vardagsnära politik i Falköping har vi till och med sagt att vi ska
prata om.
Ja. Du, Johanna, du är ju nytt oppositionsråd.
Ja, har fått.
Hur är det?
Ja, precis. Ja, det är mycket. Nej, men det här är ett väldigt spännande uppdrag och man är väldigt ödmjuk inför det här uppdraget också. Det är mycket att lära sig, men känns väldigt spännande. Det är verkligen en förmån.
Mm.
Och sen känner jag att vi är ett gott gäng. Det är också viktigt det här med laget runt omkring. Och vi känner att vi har nu en bra politik att föra. Så det här uppdraget ser jag verkligen fram emot att jobba under de här 4 åren med.
Mm.
Men det är mycket att lära sig.
Otroligt. Det är mycket, men det är mycket, men du är ju inte helt oerfaren.
Nej, jag tänker ibland fördelen ändå, som jag tror det var runt 94-95 jag fick mitt första politiska uppdrag som ersättare, var i kultur och fritid. Mm. Så jag har ju varit med. Sen har jag haft väldigt mycket fackliga uppdrag, så kommunen och organisationen och hur de olika förvaltningar och nämnderna jobbar, det har man ju lite koll på. Så ja, det känns ju otroligt fördel och väldigt bra. Så.
Mycket kontakter, viktiga kontakter. Sen är det många nya kontakter som du ska knyta nu naturligtvis.
Precis.
Som nytt kommunal
eller ja,
oppositionsråd är du då.
Ja.
Men jag menar, det är klart, och det är ju intressant. Sen har man ju sina kollegor i Skaraborg. Har du träffat dem någonting?
Ja, bara för någon vecka sedan nu eller några dagar sedan så var vi på den här Skaraborgsdagen.
Mm.
Och det handlar ju om Skaraborg och det perspektivet. Och det där blir ju mer och mer viktigt. Det handlar om arbetsmarknadsregionen och det handlar om kompetensförsörjning och att vi sätter Skaraborg på kartan också. Mm. Det är självklart Falköping på kartan, men vi måste också hjälpas åt och samverka i Skaraborg. Nu vet vi lite vad som är på gång i Mariestad, den här batterifabriken och sådär. Och det är klart att det spiller över till hela Skaraborg.
Mm.
Och här ska vi vara med på det tåget och visa att man kan bo och leva i Falköping också.
Mm. Vad tycker du är det roligaste i uppdraget då? Har du hunnit mejsla ut något?
Nej, men jag tycker nog att nu pratar vi lite om att sätta Falköping på kartan också, det här med varumärket.
Mm.
För det tror jag, det handlar också om att vi måste känna en stolthet över våran kommun och orten som Falköping. Och på det sättet också visa att här är fantastiskt att leva.
Mm.
Så det där är lite spännande uppdrag. Sen är det ju så här att nu gick ju våran budget igenom. På det sättet så har vi ju ett arbete nu under 23 och driva våra frågor utifrån det vi fick igenom.
Mm.
Så ja, det är mycket. Det är svårt att hitta något sådär, men det är väl det här breda uppdraget som är väldigt spännande som oppositionsråd.
Mm.
Man får lite input och man får kunskap i det breda som man kan ta med sig.
Mm.
Så, och just det här att vi tillsammans ska verkligen driva våran politik, det är för mig jätteviktigt.
Mm.
Vi har fått det mandatet, vi är ändå det största partiet med 30% och det förväntar sig medborgarna att vi driver våra frågor.
Och att vi syns.
Att vi syns. Så det här är ju ett sätt att prata om vardagspolitik som vi sa.
Mm.
Och vi kommer också jobba mer med öppet hus på våran expression som vi säger på Ströget där. Så vi ska försöka första måndagen i varje månad ha lite öppet hus från 15 till 18 för att träffa medlemmar men också medborgare. Så det är alla välkomna att komma in och prata politik. För det älskar vi ju att prata om.
Precis. Ja, men och bredden som du säger, men det vi också har sagt nu då och som vi tänker oss när vi pratar podd då, det är ju att det ska vara lättlyssnat, att man kan gå in och lyssna när som helst. Men att vi också kan borra i en del i de här frågorna, nämndsfrågorna, men också att man ska kunna prata mera, vad är det som händer i Falköpings kommun, vad är det som händer lite nationellt, vad säger partiet centralt? Vi har ju sagt så här, naturligtvis så ska vi bjuda in våra riksdagsledamöter att kunna prata kanske med oss en stund och se vad ser man i oppositionspolitiken i riksdagen. Och nu har vi ju Carina Olsson i Bryssel. Precis. Det kan bli jättespännande. Så vi lovar många spännande program och att det också, man går in på vår hemsida och där kan
Trycka på oss. Ja. Och lite det här som du säger, sen i regionen, nu är vi faktiskt med och styr i regionen.
Precis.
Så här behöver vi ju prata om välfärden där och sjukvården och sådär. Och den nära vården, för att det är vi alla beroende av. Och det är ju lite som kommunpolitiker också, så måste vi jobba med den nära vården och se till att det är.
Och där har vi ju Anna-Karin Skatt, tänker jag. Att vi ska kunna prata med Anna-Karin som är ny ordförande för Skaraborgs sjukhus. Och sen har vi ju Alex som är vårt regionråd som bor i Falköping. Det kommer bli många intressanta poddar framöver.
Och kom gärna med lite tankar. Vad vill ni att vi ska prata om?
Mm.
För att vi kommer ju lägga ut det här på vår Facebook-sida. Så gå in och gilla och kom gärna med lite kommentarer vad ni vill att vi ska prata om. Så är vi öppna för det. För det handlar om vardagspolitik som berör oss alla.
Nu när vi spelar in det här så är det fredagen den 27 januari. Ja. På måndag är det årets första fullmäktigemöte. Och det är precis som du säger, Johanna, med den konsekvensen utav att våran skuggbudget gick igenom så kommer det att bli lite annorlunda för den styrande koalitionen. Spännande. Och då är det ju faktiskt så att det är inte fritt valt arbete längre ifrån kommunalråden. Varken Adam eller Carola kan bestämma själva, utan nu är det faktiskt så att det vi har sagt och skrivit i våran budget, det är det som gäller under 2023. Och det är viktigt att poängtera då, tycker jag, för det har vi ju pratat mycket om, att det här är ju ingen skuggbudget, det är ju ingen ny företeelse för oss socialdemokrater.
Nej, verkligen inte.
Utan vi har ju jobbat med det under hela, från det att när vi satt i majoritet och majoriteten sprack då 2019, så har vi lagt våra skuggbudgetar för att visa
skillnader i politiken. Precis. Det är jätteviktigt.
Och siffror är en del.
Ja.
Men uppdragen är ju naturligtvis jätteviktiga också.
För just det där som du säger med ekonomin, det skilde 17,5 miljoner som vi satsar 10 miljoner extra till exempel på barn- och utbildningsnämnden, för det handlar om barn som behöver särskilt stöd, som vi vill göra en liten extra satsning. Vi satsar också på KAN, kompetens- och arbetslivsnämnden, 4 miljoner, och det handlar lite om att de ska ha en budget i balans också, för de har ju ansvar för försörjningsstödet.
Mm, mm.
Och sen la vi 2 miljoner extra till socialnämnden och 1,5 miljon extra till kultur och fritid.
Mm.
Så det är viktiga satsningar. Men det är som du säger, att egentligen handlar det inte bara om pengar. Det är våra uppdrag.
Mm. Men vad händer då, Johanna, när vi hade justerat protokollet från från novembermötet, när vi voterade? Är viktigt att säga.
Ja.
Vi voterar, och det har vi alltid gjort. Vi voterar alltid på våran budget, för vi tycker naturligtvis, precis som du säger, att det är sakfrågorna, det är sakinnehållet och uppdragen och det som står skrivet som är lika viktigt som siffrorna.
Mm.
Så vad hände sen då? När vi hade justerat protokollet och det var klart, och man såg att
Våran budget
vann.
Jo, och det som du säger, det var viktigt att vi markerar. Så röstar ju SD på vårat förslag. Så. Men efter det så handlade det också om att när vi gjorde skuggbudgeten så var det en del siffror och text som inte var med. Så här behöver man komplettera. Det är skillnad om man sitter som de gör nu i minoritet. De får ju hjälp av alla tjänstepersoner. Så det blir klart mycket mer text och sådär. Så nu på fullmäktige nu på måndag så kommer vi komplettera den här flerårsplanen och budget för 2023. Och då är det ju så här, det här bygger ju på, självklart på våran budget som gick igenom i november. Och då är det ju så här att då är det särskilda uppdrag, för det var det som vi gjorde en satsning extra på. Det har vi väl gjort de senaste åren egentligen, särskilda uppdrag. De kommer nu finnas med i flerårsplan. Det var också uppdrag som vi gav specifikt till våra nämnder. Och det har ju nu kommit med också i verksamhetsplanerna för de olika nämnderna. Och det är också viktigt, för det som du säger, det är inte fritt valt arbete, utan nu måste förvaltningen och nämnden jobba med våra uppdrag.
Mm.
Och ett av den stora frågan, och det har du ju varit drivande i flera år nu, så det är ju inte bara något sådär, oj nu kommer vi på det inför budget, utan det handlar faktiskt om våran äldreomsorg.
Ja.
Och vi har ju sagt att vi vill ha den här externa aktören som egentligen gör en genomlysning av hela våran äldreomsorg, också hemtjänst. Så det är ett av de absolut viktigaste uppdragen, för det handlar om kompetensförsörjning, det handlar om kvalitet, det handlar om bemanning och att vi har också en god arbetsmiljö för de som jobbar där.
Mm.
Så det här kommer nu finnas med på måndag. Och vi har ju redan haft kommunstyrelsen, så det är ju de här sakerna vi är överens om. För det är ju inte fritt valt arbete för minoriteten nu, utan det är våran budget som ligger till grund, och därför har vi nu kommit överens om lite mer skrivningar så då.
Tycker du, för det har vi också diskuterat, att man kan sitta kvar och styra på någon annans budget, eller hade det varit naturligt att ta ett annat steg?
Jag hade nog tyckt det, men... jag tror egentligen att de tycker att våra frågor kanske är bra. Jag vet inte riktigt hur de resonerar. Jag har hört lite sådär, ja men pengarna kanske inte spelar någon roll. Sen har det varit en del uppdrag som har varit lite mer obekväma.
Mm.
Vi har ju ett som du också har drivit en lång tid. Det är, som vi säger, minutstyrningen.
I hemtjänsten, ja.
Ja. Och där har vi ju verkligen fått med nu. Och det var väl kanske inte så där populärt, ska vi väl säga. Men det stod i våran budget, och det här är en viktig fråga som vi har drivit en lång tid.
Och som vi pratade väldigt mycket om i valrörelsen. Och när vi säger minutstyrningen, så kanske vi ska förklara för lyssnarna vad innebär det. Vi kallar det för vardagsspråk för minutstyrning, men det är ett digitalt sätt med interaktion som hemtjänsten och en del korttiden, till exempel på läkaren. Heter det, va?
Ja,
mm. Och ska ju också logga in med sina telefoner när de går in till brukare, och sen så har man också ett schema där det står hur många minuter man får vara eller ska vara.
Precis.
Hos varje brukare eller hos varje.
Och vi har ju hört från personalen, men också brukarna, att man upplever personalen stressad när man kommer. Ja, ja. Och det här är en styrmodell som vi inte tycker fungerar. Mm. För vi har ju sagt att det handlar om tillit till personalen.
Mm.
Att undersköterskan har en hög kompetens och att de kan jobba kanske mer i självstyrande grupper, planera sin verksamhet på ett helt annat sätt. För det är klart att ser man den här minutstyrning när man börjar på morgon med 25 besök och 3 minuter där och 5 minuter där, och du har ju till och med varit med, gått bredvid.
Mm.
Så du har ju de upplevelserna, eller hur kände du när du gick bredvid?
Ja, men alltså det var ju, och det är klart att de signalerna som vi har fått ifrån personalen, det är ju precis som du säger, att det är ju ett stress, en stressfaktor i jobbet, istället för att kanske tänka sig att man lämnar över till självstyrande grupper. Och jag har ju hört det under den tiden som jag var oppositionsråd, så hade vi ju också de här nätverken med andra kommunalråd och oppositionsråd i landet. När vi hade de här digitala konferenserna. Mm. Så hörde ju jag att det var ju fler och fler som övergick ifrån att ha varit minutstyrda eller interaktionsstyrda, och så gick man över till självstyrande grupper, för då sa de att gruppen känns, eller undersköterskegruppen i sig har en sån profession som man kan bedöma, om man känner sina brukare så väl,
ja.
Så att man vet, igår mådde inte Anna så bra.
Nej.
Och så jag kanske behöver stanna en stund extra och sen eller det gick så bra och så det funkar fint, så jag menar, vi kan lägga lite mer tid hos någon annan istället. Och det är väl det som vi säger, att det här är väl en del av det tillitsbaserade arbetet som vi har som ett av målen i vår kommun övergripande.
Precis.
Och det kan inte bara gälla chefer att jobba tillitsbaserat, utan det här ska ju tränga ner i varje organisation. Så vi tror ju jättemycket på att man går över. Sen vet ju vi att man använder den här modellen just för att vi också har Loven då. Mm. Och det är ju att vi har andra som också går in och gör arbete hos våra brukare, privata företag, så att vi måste mäta mot någonting. Mm. Men det vet vi ju att andra har löst, så det kommer man att lösa i våran kommun också.
Ja, men lite så. Det är klart att vi, det som du säger, vi har kommuner som har LOV och de har tagit bort den här i dagligt tal då, minutstyrning, utan hitta en annan styrmodell. Och nu ska den här externa aktören titta på det här. Mm. Men de har också en lite kortare tid just när det gäller det här som vi säger minutstyrning. Det ska ju, vi ska hitta en annan modell och det ska vara klart 1 oktober. Ja. För det händer så mycket i äldreomsorgen nu och hemtjänsten. Det handlar om dygnsvila och man måste göra om schema och man pratar också om det här med en servicegrupp där. För vi har också resonerat att det kanske är lite, man får uttrycka sig så, lite slöseri att en undersköterska står i en livsmedelsbutik i en kö för att handla till de gamla. Så att man hittar andra arbetsuppgifter som andra kan göra och på det sättet komma in i välfärdsyrkena och kanske kan tänka sig, oh, men här vill jag utbilda mig och här vill jag fortsätta att jobba och sådär. Och sen har vi ju ont om undersköterskor. Kompetensförsörjningen är ju, ja, jag vet inte hur vi ska lyckas i den frågan, men då gäller det att vi kan också sticka ut som kommun och ha en god, väldigt god arbetsmiljö. Och det här med tillit och förtroende, och det handlar om ledarskapet i stort också, att vi tar hand om våra medarbetare.
Ja, och det, alltså kompetensförsörjningen, nu har vi ju haft våra första nämnder kan man säga. Vi hade våran socialnämnd i onsdags och då pratade vi alltså om verksamhetsplanen. Och då säger ju socialchefen att det är en av de stora, absolut en av de viktigaste frågorna, det är ju hur jobbar vi med kompetensförsörjning. Och då gäller det både undersköterskor, kommun eller de sjuksköterskorna, arbetsterapeuter, socionomer, så det gäller ju alla yrkesgrupper. Och det, jag tror att ni pratade om det, eller att man pratade om det på Skaraborgsdagen också. Kompetensförsörjningen överlag i hela Skaraborg. För det är klart att, det får man ju säga, att de demografiska utmaningarna som vi står inför alla kommuner och vi i hela Sverige, det är ju att vi har allt för få ungdomar som går ur gymnasiet. Vi har haft ganska få åldersgrupper och det kommer vi fortsätta brottas med. Vi har inte den inflyttningen i landet. Vi har ju strypt möjligheten att flytta till Sverige ganska ordentligt. När jag jobbade på Arbetsförmedlingen 2015-2016, då kom det många och det vi har ifrån andra länder. Och det vi har pratat om, det bara de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Vi har pratat väldigt lite om den kompetensen som har kommit till oss.
Ja, ja.
Och det är klart, när man stryper nu möjligheten att komma till Sverige, då jag menar, jag såg ju, du vet, vi hade ju jättemycket läkare, sjuksköterskor, tandläkare, lärare, och vi hade en fruktansvärd handfallenhet när det gällde att också validera den kunskapen som kom till oss. Det pratar vi ju mycket om, jag jobbar ju mycket i de projekten. Så det är faktiskt också så att, och vi har pratat väldigt lite om den gruppen, och till exempel om man tittar på sjukhusen idag så ser du ju många utländska läkare, både män och kvinnor. De som kom ifrån Syrien var ju väldigt väl utbildade, många utav dem.
Det är många som, vi skulle inte kunna bedriva den välfärden som vi har om vi inte hjälps åt med det, såklart. Nej, men det som du säger, det handlar om alla grupper, och lite när vi pratar om Skaraborg också, så vi skulle behöva ha alla gymnasieelever egentligen inom välfärdsyrkena. Här har vi företagen också som står och skriker efter personal med rätt kompetens också. Mm. Så det är ju också det här att vi måste matcha. För att det är ju nu, om vi säger det här batterifabriken i Mariestad, hur mycket personal kommer det här sluka då? Och lite hur blir det med Skövde och Volvo där? Så det är klart att företagen behöver också rätt kompetens in. Så här kommer vi konkurrera. Så vi måste ju också då ha en god arbetsmiljö för alla medarbetare i kommunen, så att man kan tänka sig, ja, men Falköpings kommun vill jag jobba. Och det är klart, det handlar väl också om löner, men många säger ju att får jag, för man älskar sitt jobb inom välfärdskyrkorna, men det är stressigt, det är tufft. Jag vill ha en god arbetsmiljö. Självklart så ska vi ha också god kvalitet. Vi vill ju att våra äldre som faktiskt har byggt upp vårt land får en värdig och bra äldreomsorg.
Mm.
Så det här är ju jätteviktiga områden. Och det är våra områden i politiken, för i valmanifestet. Och vi har ju drivit det här med välfärden främst.
Absolut.
Att det är ju de här otroligt viktiga frågor. Och ja, du som nu sitter i socialnämnden, så har vi ju en del utmaningar också. Jag tänker på det här med våra barn som blir placerade och sådär.
Mm, mm.
Och hur jobbar vi tillsammans med det här med barn och ungdomarnas uppväxtvillkor? Det är otroligt viktigt.
Och det är klart att någonting, och det tycker jag att, jag menar, vi var ju bra på, när vi satt i majoritet, så var vi ju bra att också ta de här diskussionerna och ha presidieöverläggningar. En del saker kan du lösa i det här sociala hållbarhetsutskottet som vi inrättade då för 4 år sedan och som vi har jobbat med nu. Men du löser ju inte allting i ett hållbarhetsutskott, utan du måste också konkretisera och sätta dig ner tillsammans med de andra. Eller ja, när vi säger presidier så menar vi ordföringarna då i de andra. För det är precis som du säger, Johanna, att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har ju så mycket gemensamt. Och då kanske man måste träffas också och säga konkret och visa på också tjänstepersonerna. Det här är någonting som vi tycker att ni ska jobba tillsammans med. Och det gjorde vi ju jättemycket. Mm, och jag har inte varit på en enda presidieöverläggning under min period som
oppositionsråd. Och då blir det de här stuprören. Och det är våra gemensamma, om vi håller oss till barn och ungdomarna där. Så det är våra gemensamma barn. Det är klart att då måste vi gå tillsammans och jobba för att förebygga. För det handlar ju också om det. Mycket förebyggande, så de inte hamnar, de här gängen hamnar utanför och så. Så det är klart att vi måste ha mer fokus på det. Och då får vi alla hjälpas åt. Då får man lägga en del kanske, jag vill säga, projekt åt sidan och göra de här satsningarna och göra det långsiktigt. För att det får vi väl lite signaler från våra tjänstepersoner också ibland, att vi känner så här, man får jobba i projekt, och då, det är klart att det är alltid bra att pröva. Men sen måste man, om det är något som fungerar, att man kan jobba med det några år.
Mm.
För att vi räddar inte världen, som man säger, snabbt, utan det är långsiktigt arbete, och det tror jag vi måste ta med oss. Mm. När vi gör satsningar, då måste det hålla i också.
Mm.
För vi lyckas inte första år. Och så kanske det är det som är lite svårt. Det vi gör nu kanske vi kan utvärdera om 10 år.
Mm. Och det är ju, alltså det är långsiktigt envetet arbete som man på något sätt, och det som jag, alltså när du jobbar förebyggande så är det ju väldigt sällan du ser konkret resultat, men det är klart att vi har ju också, man blir oroad när man ser att vi har så många omhändertagande av så många unga idag. Och det är klart att även när det har stigit i hela Sverige, så är ju det i Falköping som vi ser naturligtvis, och som vi också dras med en jättekostnad. Så det är klart att det vi petar in i det förebyggande arbetet, och det som också Magdalena har pratat om jättemycket under hela valrörelsen, och som hon envetet upprepar, liksom, vi måste gå samman. Och då tänker jag, man tittar på städer som har lyckats, som har haft mycket större, jag menar, det är klart Malmö är ju naturligtvis unikt i sig, men det finns ju goda och positiva exempel som man kanske måste snegla på, och sen så får man göra modellen till sin egen då.
Ja, så är det.
Och vad är det som passar i Falköping och hur jobbar vi, och att man också, jag tror att de här signalerna som man skickar in till ungdomarna, vi satsar på er.
Ja,
alltså lite grann det här som vi har sagt, att de här barnen som per automatik, vi har ju också en hög barnfattigdom i Falköping. Det vi skickar in i det förebyggande arbetet, där man ger möjligheter till fritidsaktiviteter, där man öppnar upp gympahallen på Dotorp till exempel. Det kanske man behöver göra i ännu högre grad. Man kanske också måste börja fundera över, ska vi servera frukost till en del av de här barnen där vi vet att kylskåpet är tomt på morgonen. Och ja, det låter, alltså det är så.
Nej, men
det är jätteviktigt att man hittar sin grej att göra. Och det är klart, det var ju som han, jag menar, jag är lite uppfylld av han. Nikolas Lunaba i Malmö. Och hela Malmö. Och det är klart att Ja, man kanske måste börja fundera över hur man tar flera olika, gör olika, håller flera saker i huvudet samtidigt.
Det tror jag. Och lite att, just som du säger, och det pratar han ju också om, fattigdomen, det här basala sakerna med mat för att orka skolan och orka göra sina fritidsaktiviteter och så vidare. Så det är klart att vi har en utmaning där. Men det är klart att om vi alla hjälps åt och gör de här satsningarna, och det kan ju vara som man har jobbat lite mer områdesbaserad också, verkligen våga prata om det här har vi en utmaning, hur gör vi här behöver vi verkligen satsa för att göra aktiviteter, bra mötesplatser så att man får träffas, att våra ungdomar, för det handlar många gånger om bli bekräftad, bli lyssnad på, få den där kramen ibland så. Men också de här basala sakerna som vi pratade om, att ja, vi ser ju nu i våran kostverksamhet att barnen äter mycket mer mat fredagar och måndagar.
Och det här är ju, och jag menar, när man pratar, när man har pratat om det nu, så låter det som om att det är en ny företeelse. Men så var det även när jag satt ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Och det vet ju du, menar du är så till tekniska. Så vet ju vi att så här har det varit i Falköping ganska länge. Att man ser att barnen äter sig matta ordentligt i skolmaten på fredagar. För man vet att det kommer och helgen är lång. Och sen äter man väldigt mycket på måndagar. Och det är klart att man orkar ju inte på samma sätt då.
Nej.
Du, vi pratar vardagsnära politik.
Ja.
Tiden går jättefort och vi har ju sagt att vi ska hålla oss till en halvtimme.
Ja, precis.
Och att man kan använda det här som en podd och man kan spola fram om man tycker att vi pratar för mycket om en sak. Men ska vi ta lite grann de sista minuterna om det som händer nationellt? Det som kom i veckan nu var ju att förtroendet för regeringen, den här tidiga representanten, har ju sjunkit ganska rejält. 11% tror jag det var, DN presenterade. Hur tänker du när du läser det?
Nej, men jag förstår att många är väldigt, väldigt besvikna. För att de vallöfterna som de gav innan valet var ganska tydliga. Jag tänker det här 10 kronor vid macken, va? Och det var elstödet och det var många frågor som de lovade tydligt. Och jag förstår ju att väljarna känner ju att de har blivit lurade. Så det är klart att då sjunker förtroendet. Det är så självklart. Och det tycker jag vårat parti försökte ändå tala om, att vissa saker tar lång tid att jobba med. Så jag tyckte att vi hade en politik som vi inte lovade för mycket. Vi visste att vi skulle kunna hålla det. Trovärdigheten är viktigt för mig. Och det har ju inte de här partierna klarat av.
Och så försöker man förklara bort den nu då.
Ja, men
jag
hörde, precis.
Jag tror det måste varit den här politikerpodden som de har, P1 har, med Ramberg och Fredrik Furtenbach, där de säger alltså att det är ju... Nej, det var på lördagsintervjun med Ebba Busch i lördags. Den var ju jätteintressant. Där hon försöker, alltså där man ändå spelar upp vad hon har sagt. Mm. Det finns ju väldigt tydligt refererat och när man har bandinspelat vad hon säger. Och det är ju svårt att förklara bort att hon säger att det ska vara på plats 1 november.
Ja, punkt.
Sen är ju minnet kort. Så jag menar, jag tror väl säkert att folk kommer glömma det här. Men det är lite... Det är svårt att bortförklara, och då är det kanske lättare, som du säger, att träda tillbaka och ta steget tillbaka och säga att nej, men det var inte så enkelt. Det var inte Magda-priser.
Nej, precis.
Det var inte så att vi kunde bestämma det här själva, utan du har en del saker som du måste förhandla i EU för att kunna göra någonting åt, till exempel bensinpriser och dieselpriser och så.
Jo, men så är det. Men det som är farligt, tänker jag, och det är det för oss också, att politiken blir inte trovärdig. För att, oj, här kan man lova massor, sen håller man inte det. Och sen vet vi att det behöver alltid kompromissas, det är inte så jag menar så. Men de var så tydliga och de hade en samsyn, sa de, och det här ska kunna verkställas. Och det gör mig bekymrad om 4 år när vi går in i en valrörelse. Kommer de lita på oss, vad vi säger? Kommer de lita på andra partier, vad de säger? Min rädsla är också att valdeltagandet kommer minska. För det spelar ju ingen roll vem vi röstar på. Och där har vi ett stort ansvar. Och prata om politik så här. Mm. Det kan vara att vi får också kompromissa och diskutera. Men just att vi fortsätter att prata om den vardagspolitik som är nära. Att man känner att jo, men det spelar roll vem jag röstar på.
Och därför så säger vi så här att den här podden ska vi också använda till att följa upp det som vi gör nu kommunpolitiskt. För det kommer ju vara våran budget som vi har sagt som vi kommer att ha att jobba med under hela 2023. Vi kommer att fortsätta göra en skuggbudget också. Inför 2024 och vi kommer att votera på den i oktober, det kan vi lova.
Ja,
det är absolut löfte. Och vi kommer att följa upp de här uppdragen och se hur landar de här 10 miljonerna in i skolan. Hur kommer vi att jobba med utredningen och vad händer kring minutstyrningen? Och därför så kommer vi ju naturligtvis också se till att varje nämnd ska få presentera lite grann hur de jobbar i sina nämnder. Vi ska också presentera lite nya medlemmar för vi behöver ju bli fler.
Ja, precis. Och det här breda perspektivet, ibland pratar man om politisk kompetens. Ja, men det är ju din verklighet. Ja. Så vi behöver ha med mycket folk som är med och påverkar.
Och vi vill bli fler. Och vi har blivit fler, kan vi säga.
Helt fantastiskt.
Vi har ju kört, och vi håller ju på med en medlemsutbildning nu för nya medlemmar. Där vi inte pratar arbetarrörelsens historia precis, utan där vi pratar också vardagspolitik och hur jobbar vi i Falköping. Och
det som ligger nära en också. Och så i det här att vi tar hand om varandra, den solidariska tanken är viktigt att ta med där.
Precis. Du, måndag 30 är det fullmäktige. Och det går ju också att lyssna på i efterhand. Det spelas in på webb-tv. Och man kan lyssna direkt. Vi tackar för den här stunden. 30 minuter går jättefort.
Ja, men du, det är ju fantastiskt. Tack så mycket.
Tack. Hej då, lyssnarna.
Hej då.